Sveriges Radio.
Det blir inget royal ascot för de brittiska prinsessorna Beatrice och Eugenie i år. Det är i alla fall vad det pratas ganska högljutt om just nu. Systrarna ska ha fått besked om att de inte är önskvärda vid ett av de största evenemangen som alltid har haft kunglig närvaro sedan, alltså det är generationer tillbaka. Och det här verkar ju vara något som de tycker är kul på riktigt. Anledningen till att inbjudan dras in är förstås deras föräldrars nära koppling till sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Tondöva och bortskämda. Prinsessornas kungliga framtid är över. Det är väl en rubrik?
Det är en av rubrikerna som vi har sett den senaste tiden. Och det här är en tvärvändning. Tidigare har ju exprinsen Andrew Mountbatten-Windsors döttrar sett som oskyldiga i skandalerna kring deras pappa. Men nu har vinden vänt och de har gått från offer till måltavlor.
Frågan är väl också om prins Williams stora plan har gått helt i kras nu. För det har pratats om att han ville ge sina kusiner Eugenie och hennes syster Beatrice en lite större roll i kungahuset när han då intar tronen en dag. Men nu när stödet minskar för monarkin så är det kanske inte de här två som han ska satsa på. Men hur många har han att välja på egentligen?
Inte många.
Det här är ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, kunglig expert är
Sara Eriksson.
Bort med Andrew! Efter det historiska gripandet av före detta prins Andrew så sluter länder i det brittiska samväldet upp och säger att de kommer att stötta kung Charles om han väljer att ta bort brorsan ur successionsordningen. Nu senast var det Australien och Nya Zeeland som backade kungen i den här frågan. Andrew är på plats 8 i successionsordningen. Före honom hittar vi förstås då William och hans barn. Sen är det prins Harry och hans barn. Och sen dyker Andrew upp.
Ja, och även om Andrew har blivit av med alla sina titlar så är han alltså fortfarande en del i tronföljden. Den platsen försvann alltså inte automatiskt när han blev av med prinstiteln.
Det tror jag många trodde.
Det tror man nog. Mm. Att du får inte vara prins, då ska du heller inte kunna bli kung. Men han kan tekniskt det. Och med tanke på hans historia och bristande omdöme så kokar ju frågan om hans position i tronföljden runt om i samhället just nu. Och en riktig lågoddsare är väl att diskussionen bara kommer att bli mer högljudd och starkare.
Men vad är det som gäller kring Andrew alltså egentligen nu utan titlar?
Det låter inte ljus när du presenterar det sådär, Titti.
Det är inte ljus. Nej. Det är det enda jag är säker på.
Tekniskt och lagmässigt så ingår han fortfarande i tronföljden som nummer 8 och det är då trots att han har blivit av med sina titlar. Däremot så är hans roll som ställföreträdande riksföreståndare, alltså att du ska kunna hoppa in om då kung Charles behöver uppbackning när han är utomlands eller sjuk och så vidare. Den är numera bara teoretisk för Andrew. För efter en lagändring som man gjorde 2022 så kan numera prinsessan Anne och prins Edward istället då hoppa in som ställföreträdande.
Det känns för mig spontant inte som någon slump.
Nej, det tror jag inte det är. Det här gjordes ju specifikt för att hovet skulle kunna gå förbi eller hoppa över både Andrew och prins Harry när det kommer till då vilka man kan använda sig av. Och då fastslog man då att endast arbetande kungligheter ska då kunna kallas in för att utföra officiella uppdrag för monarken. Titlar i sig, de spelar ingen roll för successionsrätten. Man måste inte formellt då ha titeln prins eller prinsessa för att ingå i den här successionsordningen. Utan det handlar om släktskapet i nedstigande led. Och i den brittiska tronföljden så finns det ju flera personer som saknar kungliga titlar och som ändå har en plats. Senaste exemplet är ju prinsessan Beatrice dotter, Sienna Mappelli-Mossi, som trots att hon inte är prinsessa innehar plats nummer 10.
Men då kan vi konstatera att även om prins Andrew inte har några titlar eller får vikariera för kungen så har han ändå den där platsen och det stör ju väldigt, väldigt många att han faktiskt på pappret kan bli kung. Försvarsminister Luke Pollard sa i en intervju att åtgärder som förhindrar Andrew från att någonsin kunna bli kung är, citat, det enda rätta att göra. Och förra veckan så publicerades en mätning från YouGov som visar att 82% av britterna vill att Andrew utesluts från tronföljden. Alltså jag säger igen, 82%. Det är en skyhög siffra.
Jag tror aldrig vi har sett något liknande tidigare. Det är väldigt tydligt vad man önskar gällande hans plats i tronföljden.
Verkligen.
Men det är också komplicerat att plocka bort en plats. Andrew kan ju välja själv att avstå sin plats, och det vore ju absolut det enklaste.
Det känns inte som att det är hans grej riktigt.
Jag tror inte vi kommer se det, att han väljer det frivilligt då. Nej,
jag känner inte Andrew, men insiktsfull upplever jag honom inte som.
Nej, och då måste man då gå den andra vägen om det är så att man ska plocka bort honom. Och det krävs då att det brittiska parlamentet, de ska besluta om en lagändring som formellt måste godkännas av kungen, alltså Andrews storebror. Men det stannar inte där, utan alla 14 länder som ingår i samväldet och då har kung Charles som statschef, de måste också stå bakom den här ändringen. Så det är ingenting som man gör bara över en dag.
Om Andrew petas så betyder ju det ett snäpp upp för Beatrice och Eugenie. Deras barn också förstås. Och för några månader sedan så tror jag att många var överens om att det här var ju en jättebra idé om de hoppade upp några snäpp där i successionsordningen. Man tittade på systrarna, såg dem som flitiga, som ett bra stöd för William den här dagen när han ska bli kung. De skulle innebära en hel del avlastning naturligtvis. Det hade varit användbart eftersom till exempel då hans lillebror Harry inte alls är med i den här matchen längre. Han är inte en arbetande kunglighet.
Trots att deras pappa blivit av med sina titlar så har ju Beatrice och Eugenie fått behålla sina, eftersom att det är en personlig födelserätt. Det här är någonting som regleras i ett beslut från 1917. Ett patent från kung George den femte som då ger alla barnbarn till en monark på manssidan rätt till en prins eller prinsesstitel.
Det är mycket med de här reglerna som de har skrivit över århundraden. Men de puttas ju upp och blir ännu viktigare om Andrew då åker ut. Och bara för att vi ska ha koll på ordningen då, så är det ju Beatrice som blir nummer 8. Eugenie blir nummer 11. Och sen mellan de två så har vi ju Beatrice döttrar, Sienna och Athena. Men tajmingen är katastrofal om man nu tänker på att de här prinsessorna som har längtat så efter en större kunglig roll nu faktiskt ifrågasätts högljutt. Och så nås vi då av de här uppgifterna om att prinsessorna Beatrice och Eugenie inte är välkomna till en av årets kungliga höjdpunkter. The Royal Ascot i juni. Alltså det finns inga bekräftade uppgifter om det här från kungligt håll, men från Royal Ascot så ska en källa ha bekräftat att det är på det här viset. Om jag då ska vara lite konspiratorisk så kan man kanske fråga sig, har kung Charles och prins William något av nya, ännu inte offentliga uppgifter som kommer att sätta systrarna i ännu sämre dagar? Och att man nu gör det här för att skademinimera, att man inte ska vara på fest och tjo och kim med systrarna när något nytt briserar. Sen så sägs det också att William nu har instruerat andra kungligheter att inte hamna på samma foto som dessa systrar. Under resten av året har han bestämt som något tidsintervall. Alltså, stämmer de här uppgifterna så hålls de på mer än en armlängds avstånd nu.
Och experter säger ju att deras kungliga framtid är över. Så det är tydligt att synen på systrarna har förändrats radikalt. Tonen har hårdnat och de ifrågasätts allt mer.
Om prins Williams plan nu går i kras när det gäller systrarna och deras framtid, de kommer väl ändå inte att vara helt sysslolösa, för båda har ju vanliga jobb. De får alltså inget apanage, kan vi understryka.
Nej, inget apanage för systrarna. När de har genomfört kungliga uppdrag så har de fått ekonomisk ersättning då av pappa Andrew, som innan alla skandaler, i alla fall vad vi vet då, fick ta del av pengar från kung Charles, det här private purse. Pengar som kungen får då från hertigdömet Lancaster. Men det där har ju varit ganska mycket skriverier om. Man vet inte längre om Andrew får ta del av de här pengarna. Men som sagt, det är de pengarna som också då systrarna har tagit del av när de har genomfört uppdrag. Men de har ju också vanliga jobb. Beatrice, hon har grundat ett rådgivningsföretag som arbetar med frågor kring AI och emotionell intelligens. Och Eugenie, hon har jobbat på ett konstgalleri som heter Hauser & Wirth i London. Och där har hon varit i många år och är fortfarande. Så att systrarna har ju vanliga jobb vid sidan av de här kungliga uppdragen.
Aldrig har väl uttrycket don't quit your day job känts mer aktuellt när det gäller brittiska kungligheter. Och tittar man på stödet för den brittiska monarkin så är det rekordlågt. De senaste åren så har ju skandaler avlöst varann och det har naturligtvis påverkat den brittiska monarkin dramatiskt. Är prins Williams säkra kort nu helt borta?
Och vad skulle det innebära för en redan ganska skör monarki?
Hur mycket har prinsessorna vetat om sina föräldrars förehavanden?
Finns det något sätt Beatrice och Eugene kan vinna folkets förtroende igen?
Välkommen tillbaka till Monarkerna, James Savage, chefredaktör för The Local.
Tack.
Hur populära är systrarna nu skulle du säga, James?
Mindre populära än någonsin skulle jag säga. De har gått från att vara folk tyckte synd om dem till att folk nu börjar ifrågasätta dem. Till en början så var det ganska stor sympati. Man tänkte att det är ingen som väljer vem de har för föräldrar. Och efter alla skandaler kring prins Andrew och...
Tidigare prins Andrew,
första gången. Tidigare prins Andrew, Andrew Mountbatten Windsor och Epstein och Virginia Giuffrey och alla påstådda sexuella övergrepp. Och då tyckte man synd om dem. Man tyckte synd om Beatrice och Eugenie. Så de kan inte belastas för det som han har gjort, eventuellt.
Ja, just det. Ingen är dömd, ska vi komma ihåg.
Men så tror jag nu att vi börjar se en förändring. Dels under det senaste året kanske, i och med publiceringen av den här boken av Andrew Lowney. Man läser det och riktar in sig på där Beatrice och Eugenie nämns. Så blir det ganska tydligt att de har varit, åtminstone på något sätt, inblandade i före detta prins Andrews affärer med länder med, vad ska man säga, höga korruptionshalter. Och haft lite kontakt på ett eller annat sätt med Jeffrey Epstein. Och den här bilden förstärks av de senaste dokumenten som har släppts i USA. Så man ser att de nämns flera hundratals gånger tillsammans. Att nämnas i de här dokumenten innebär inte att man är skyldig till någonting. Men det gör att man ser deras roll kanske i ett annat ljus. Man ser att de är inte bara döttrar som har hållit på med sitt medan Andrew och Fergie har hållit på med sitt. Mm. De har ändå liksom varit, i synnerhet prinsessan Beatrice, men också i viss utsträckning prinsessan Eugenie, har ändå jobbat tillsammans med pappa och mamma.
Det finns ju också exempel på att båda systrarna har varit med sin mamma och träffat Jeffrey Epstein ganska kort efter att han släpptes efter domen, alltså att han då dömdes för sexbrott. Och då har kanske många tänkt att de var ju så unga, men det var de inte. De var unga vuxna. Jag tror att de var 23-24 någonting.
De var unga vuxna. De var ganska unga, men de var inte minderåriga. Då har man ansvar. Ju yngre vuxen man är, kanske desto mer överseende folk kanske har för att man är påverkas av föräldrarna, att man gör det som föräldrarna ber om. Men Epstein-fallet är en sak. Just det här besöket till Jeffrey Epstein efter att han släpps. Det har också kommit ut bilder som visar gästerna på prinsessan Beatrice 18-årsdag. Nu var det verkligen i början av vuxenlivet. Men då ser man bilder på Jeffrey Epstein på hennes 18-årsdag tillsammans med Ghislaine Maxwell. Och även en annan sexförbrytare, Harvey Weinstein, amerikanska filmproducenten. Det har funnits omkring de här kvinnorna, precis som runt deras föräldrar, ganska skumma människor och folk som i alla fall senare visade sig vara skumma människor. Och det finns andra saker. I Epstein-filerna så ser vi också att Epstein har bett Beatrice och Eugenie via sina föräldrar att ge visningar av Buckingham Palace till affärskontakter. De har sprungit lite ärenden, eller verkar det som.
Vet vi om de där visningarna blev verklighet eller inte?
Det vet vi inte säkert, men sättet på vilket frågan ställs gör att man misstänker att det kanske inte var första gången. Det verkar finnas en viss liksom, ja, vänskap eller åtminstone bekantskap mellan Epstein och även döttrarna.
Skulle du säga att någon av systrarna är i mindre blåsväder än den andra?
Det är marginellt, men jag skulle säga prinsessan Beatrice har gjort sin pappas sällskap i många fler sammanhang. Hon var lite äldre och hon verkar vara lite hans högra hand på vissa resor till Kaukasus och Mellanöstern. Så det verkar vara hon som är lite mer inblandad i det här än prinsessan Eugenie.
Och vad vet man om systernas relation till pappan idag? Alltså är det någon som har mer kontakt med honom eller tagit tydligare avstånd och så vidare?
Det verkar som att prinsessan Eugenie har tagit lite starkare avstånd från pappan än prinsessan Beatrice. Jag tror det är ganska marginellt. Båda verkar inte vilja synas med honom i offentligheten i alla fall just nu.
Vet man 100% egentligen någonting om deras inställning till sina föräldrar, som ju, alltså just i föräldrarnas fall, så är det ju väldigt uppenbart att de har haft klart olämplig kontakt med Jeffrey Epstein. Men vet man någonting om deras inställning till föräldrarnas kontakt egentligen?
Nej, det gör vi inte. Det finns många tecken. Det finns mycket rapportering om att de vill nu distansera sig offentligt från sina föräldrar och hålla sig nära resten av kungahuset. Vi får se hur det går. Mm. Det är inte säkert att resten av kungahuset vill hålla dem lika nära som de vill vara. Sen finns det andra saker som har framkommit. Inte gällande Epstein direkt, men gällande andra affärer som prins Andrew har gjort, där det har kommit ut domstolsdokument som inte har uppmärksammats jättemycket tidigare, men nu börjar folk gå tillbaka och läsa igenom. Och det var en domstolsfall 2022. Det handlade om korruption, hade turkiska kopplingar, och det slutade med att ganska stora summor dels betalades för prinsessornas bröllop från en turkisk affärsman.
Som någon sponsrade helt enkelt.
Någon sponsrade. Mm. Väldigt, väldigt konstigt. Och sen betalningen rakt in i prinsessan Beatrice och prinsessan Eugenies konton på ganska många tusen pund. Mm. Det här ser inte så normalt ut, och det handlade om pengar som de vars pengar det var sa att hon hade blivit blåst, förskingrat.
Det känns som att de är i lite grumliga vatten.
Ja.
Känns som de här summorna var lite svåra att deklarera sen.
Ja, var kommer de ifrån?
Ja, men precis.
Men det här med deras finanser, deras ekonomi är höjd i dunkel. Både för detta prins Andrews, döttrarnas och Fergies ekonomi. Det pratas om att de aldrig har pengar, men så verkar det som att de ändå alltid har pengar. Enligt Andrew Lowney, som skrev biografin om Andrew och Fergie, så vill prins William nu göra en genomgång av Beatrice och Eugenies ekonomi för att förstå vilka pengar som finns och var de har kommit ifrån. Framförallt vart de har kommit ifrån.
Det är hårda bandage nu alltså. Det ser ut som att den övriga kungafamiljen gör en ganska tvärvändning när det gäller Beatrice och Eugenie. De hålls nu mer på en armlängds avstånd. Det kommer uppgifter om att det inte kommer att komma någon inbjudan till systrarna i år till The Royal Ascot, och det måste vi väl konstatera att det är en tydlig markering.
Det är en väldigt tydlig markering. Där brukar alla kungligheter vara välkomna och hela tjocka släkten dyker upp. Fram tills nu har man ändå trots att för detta prins Andrew och Fergie är personen non grata. De får inte vara med på sådana saker. Att döttrarna har fått vara med, för de har inte gjort något fel. Nu börjar man omvärdera det. Och det sägs, och som så ofta med kunglig rapportering, man vet inte hur pålitlig källorna är, men det har rapporterats i flera tidningar om att prins William, när han blir kung, skulle vilja beröva dem sina titlar också.
Det är ju en tvär vändning, för det har ju varit lika stora rubriker kring att prins William faktiskt överväger att plocka in dem lite i värmen och ge dem kungliga uppgifter. Så det här är ju verkligen en U-turn.
Det är det, men det skulle kunna förklaras med att fler fakta har dykt upp under tiden.
Men om vi tittar framåt, är det inte så att William också kommer att behöva dem? Klarar han sig utan de här två systrarna?
Det gör han nu i liksom den bemärkelsen att nu är de mer av en belastning än en resurs. Hade det här inte skett så hade man kunnat se dem som en resurs. Det är ganska tunt i kungafamiljen nu utan prins Harry, när andra i kung Charles generation har blivit gamla. Att man kanske hade behövt fler unga förmågor i kungahuset. Men nu håller på deras rykten att förstöras, och kungligheter med dåliga rykten är inte till så mycket användning.
Men kommer han nu att börja krafsa på de andra kusinerna, alltså prins Edwards barn, som ju har valt att inte ta prins- och prinsesstitlar utan är lady och, vad är det man är, earl?
Earl, precis. Earl, ja. Jag misstänker att de inte kommer att göra det. Jag misstänker numera att man kommer för alla skull att försöka hålla dem borta ifrån allt som heter kungliga titlar, allt som heter kostnader för det allmänna och allt som heter risken att de kommer att frestas att använda sina titlar för egen vinning. Jag tror att det kan bli lärdomen man drar av Beatrice och Eugenie, och man får intrycket av, rätt eller fel, men man får intrycket av att prins William vill ha en väldigt liten kärnkungafamiljen. Det kommer att leda till problem, för det kommer innebära att kungahuset kommer inte kunna göra lika mycket som tidigare, kommer inte kunna vara beskyddare till lika många organisationer, kommer ha svårt att åka ut till Australien och Kanada och New Zealand och representera, för att inte nämna resten av världen där man ska också åka på statsbesök och så vidare. Men av allt att döma och vad som läcks ut och vad kompisarna säger till medierna och så vidare, så ser det ut som att det är så han tänker nu. Att nej, det ska vara kärnfamiljen. Det ska vara jag själv, min fru och våra tre barn.
Ja, de kommer att få jobba på i alla fall på dagarna. Det kan man säga, i den familjen. En väldigt tajt liten grupp. Betyder det här att monarkin i Storbritannien förändras med William vid själva taktpinnen?
Jag tror att det kommer att göra det. Jag tror att det kommer att bli mindre formellt. Och jag tror att det kommer att bli mindre. Punkt.
Det pratas ju om att systrarna var inne på att ge en intervju för att liksom rentvå sina egna namn. Någon sanning i det, eller om det fanns det, varför avstyrde man det? Hade inte det varit en bra idé?
Jag skulle förvånas om det inte hade diskuterats. Hade det varit en bra idé? Jo, det trodde också prins Andrew.
Ja, det
som
får
han
inte
då
glömma.
Hette. När han gjorde sin berömda intervju, eller ökände intervju 2019. Tycker han nu att det var ett bra beslut? Nej, det gör han nog inte.
Är du säker? Han är ju ganska övertygad om sin egen förträfflighet, i mitt intryck.
Just i det ögonblicket så trodde han absolut att det var att han hade gjort ett fantastiskt jobb. Men jag tror liksom nu efterhand så tycker han nog inte så.
Men gällande den här intervjun som Andrew gjorde, så ryktes det också om att döttrarna hade olika inställningar till den. Jag tror att det var Beatrice som var väl positiv till att han skulle göra den. Och Eugenie varnade honom. Så där fick ju hon rätt i alla fall.
Om det stämmer så fick hon absolut rätt. Beatrice var i alla fall den som var med under hela resan. Hon satt där i mötet, alltså, vilket gestaltas faktiskt i åtminstone en av filmerna som gjordes om den här intervjun. Hon satt där och antecknade hela tiden under möten med producenterna och så vidare. Så hon verkar vara ganska drivande i den intervjun.
Nu pratas det ju om att det ska komma ett avsnitt till av The Crown för att följa upp det som händer i nutid.
Hoppas.
Ja, gud.
Men tillbaka helt kort till William och hans fru Kate. Deras relation till Beatrice och Eugenie, alltså, hur har den varit och hur upplevs den idag?
Den har varit varm av allt att döma. Alltså, kroppsspråket när man har sett dem tillsammans tidigare har varit varm, och ingen anledning att tro något annat. Sen kan man gissa att det kanske inte är lika okomplicerat idag. Med tanke på att nu börjar de orsaka problem för monarkin och för honom. Då blir det en annan situation. Sen kan man läsa att relationen mellan dem och prins Harry desto bättre nu. Ju längre de kommer från den kungliga värmen, desto mer så kanske hittar de varandra, både prins Harry och Beatrice och Eugenie, som kan sitta tillsammans ute i det kungliga kylan.
James Savage, tack för att du kom till Monarkerna.
Tack själv.
Då Då tar vi lyssnarfrågan. Den kommer från Jenny som skriver så här. Hur kommer det sig att kungens föräldrar, Gustav Adolf och Sibylla, gifte sig i Tyskland? Jag förstår ju att Sibylla kommer därifrån, men borde inte en kronprins bröllop ske i Sverige? Och sen undrar hon här, kompletterar med en fråga. Vad tyckte svenska folket om Sibylla? Var hon populär ute i stugorna?
Spännande fråga. Gustav Adolf var ju inte kronprins utan han var arvprins. Men bröllopet hade ju ändå väldigt stor betydelse. Paret de gifte sig i Moritzkyrkan i Coburg i Tyskland. Och Sibylla, precis som hon skriver i sin fråga här, föddes och växte upp i Coburg. Och anledningen till att man gifte sig där var ju främst sedvänjan att bröllopet då skulle äga rum i brudens hemtrakt.
Ja, sånt håller ju folk på med fortfarande.
Så då är det inte så konstigt att man gjorde det 1932 när de gifte sig. Och även det politiska läget spelade faktiskt väldigt stor roll. Bröllopet, det var rikligt dekorerat med hakkorssymboler. Coburg, det styrdes av nazister och Sibyllas pappa, Karl Edvard, hertig av Sachsen-Coburg-Gotha. Han var en nazistvänlig hertig. Jag ska också säga det att efter kriget så dömdes han för brott mot mänskligheten. Han var god vän med Hitler som också då fick en inbjudan till det här bröllopet men tackade nej. Men både Hitler och Göring skickade lyckoönskningstelegram till brudparet. Och Coburg var ju en av de första städerna där nazisterna tog makten. Och efter bröllopet som då hölls här, då åkte paret på bröllopsresa till Italien. Sen så ankom de till Trelleborg med ångfartyg och tog sedan tåget till Stockholm där statsminister Per Albin Hansson och kungafamiljen tog emot det nygifta paret på centralstationen. Och därefter så blev det då kortege genom Stockholm med slutdestination Kungliga slottet. Och därefter så flyttade paret in på Haga slott och fick 5 barn. Margareta, Desiree, Birgitta, Kristina och Carl Gustav.
Vilken historisk resa du bjöd på här.
Det blev liksom en liten lektion, en historielektion.
Och svenska folkets åsikter då, vad tyckte de om Sibylla som ju också var en del av frågan? Alltså, främst på grund av den tyska bakgrunden och de nazistiska kopplingarna i familjen så gick ju åsikterna isär. I folkmun så var det många som kallade henne för tyskan på slottet, vilket i och för sig är ju sant, men det lät ju nästan lite sådär nedvärderande. Hon levde ett ganska isolerat liv, hon upplevdes av väldigt många som kall, har man beskrivit det. Samtidigt så ändrades bilden av henne gradvis, framförallt efter den tragiska flygolyckan 1947 då hon förlorade sin make och levde ju resten av sitt liv som änka. Och från att ha varit en misstänkliggjord prinsessa så blev hon respekterad medlem av kungahuset och gjorde alltid sin plikt, och det var väl där hon plockade sina poäng helt enkelt. Det var lyssnarfrågan idag. Jag tycker det var ett matigt svar, måste jag säga. Har man en fråga till monarkerna så mejlar den till monarkerna@sr.se.
Titti, vi kan inte spela in det här avsnittet utan att prata om bilden på Andrew som har, kan jag säga, tagit över hela internet.
Den är överallt, varenda meme. Det finns så mycket parodier på den här bilden. Hela bilden är en parodi. Det är naturligtvis bilden på Andrew i baksätet på väg hem efter närmare 12 timmar i polisförhör. Vad trodde han? Att vi inte skulle se honom? Att han hade liksom på något sätt sjunkit ner bakom? Ja, det är helt obegriplig bild. Men alltså en eloge till fotografen Philip Noble som var den som lyckades ta den här bilden. Och han berättade lite grann hur det gick till, och man kan väl säga att det var ju som att vinna på lotteri.
Jag tycker också det är så kul när han berättar intervjun. Jag behövde använda blixt. Jo tack, vi ser det på bildresultatet att det är en ganska så kraftig blixt på den förrätta prinsen där i baksätet. Är det bästa fotot jag tagit? Nej, men bland det viktigaste, berättade han. Och det kan vi väl hålla med om.
Ja, det är en historisk bild helt enkelt.
Och frågan är ju då om alla de här, den här bilden i sig, men alla dessa memes, är det ett straff i sig för Andrew? Han är ju liksom utskrattad och förlöjligad.
Det är ett ganska tungt fall vi bevittnar, det kan vi konstatera. Kan vi inte också avslöja, Sara, att i vår lilla monarkerna-grupp, det är ju du och så är det Ebba såklart och vår producent Louise, vi delade våra bästa imitationer av den här bilden där vi alla väldigt sent en kväll, trötta, osminkade, verkligen bjöd på våra sämsta vinklar.
Ja, det är bilder som inte lämnar den gruppen.
Verkligen inte, det är tur att vi jobbar med ljud. Och när du trodde att det här avsnittet var över, då inser jag att jag har ett jätteviktigt meddelande, så spetsa öronen. Traditionsenligt är det dags för poddfest. Sveriges Radio samlar massor av sina poddar, däribland Monarkerna, med mig, Ebba och Sara. Den 28 mars är det dags på Münchenbryggeriet i Stockholm och vi har fått möjligheten att tävla ut 2 biljetter. Det enda du behöver göra nu är att svara på en fråga och den kommer att bli enkel om du har lyssnat på den här podden. Vilken kunglighet sägs ha ätit ihjäl sig på bakverket semlor? Maila ditt svar till monarkerna@sverigesradio.se. Och vill du skriva en liten motivering varför du tycker att det skulle vara kul att komma till poddfest, ja då är det välkommet. Så in och maila monarkerna@sverigesradio.se. Slut på meddelandet. Du har hört ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Sara Eriksson.
Och producent är Louise Malmberg.